2 gånger vid 2 tillfällen under det år som jag var verksam och hade pastortjänst, så fick jag gå upp. Ska vi se vad som händer? Blir det lite bättre där? Så fick jag gå upp på en söndag vid 2 tillfällen och säga, tyvärr, idag har jag inget att predika om. Jag har inget fått och jag har kämpat till sena natten. Och så har jag bett en bön, läst ett bibelord och gått och satt mig. Det var så nära att det här har blivit den tredje. Det har varit så kämpigt att hitta tiden och det har varit så kämpigt att hitta och få från Gud. Och det har, men igår så landade det. Så igår så landade en predikan. Och den tänker jag med glädje förkunna idag. För jag tror på det jag kommer att säga, även om jag inte är fullärd. Vi har något besvärligt ljud här. Kanske var den här. Nu stängde jag. Den här kanske. Om vi stänger av den. Så ser vi, och så vaknar vi in igen då. Så får vi se vad som händer. Tack. Du ska ju bli ljudtekniker. De behöver hjälp. Det blir fler ljudtekniker där uppe. Apostlagärningarna. Kapitel 4, vers 1-37. Det är ett jättelångt stycke. Men förra söndagen så gavs ju en bakgrund till den här texten. Och jag tänker inte läsa nu 37 versar. Utan jag kommer att slå ner lite grann i Apostlagärningarna. Bakgrunden är ju att de hade varit ute och förkunnat Guds ord. De hade predikat, de hade gett Guds ord. Och Gud, för att bekräfta att det här är Guds ord, det här är, så lät Gud människor bli helade. Han lät den lame börja gå. Som en bekräftelse på att det här, det handlar om evangelium. Det här handlar om Jesus Kristus. Så när de var ute och gick där så skapade de ju jättestora ringar på vattnet. Och de här ringarna, de gjorde att människor började göra motstånd. När de här ringarna spred sig i staden så började ju människor göra motstånd när de skapade ringar på vattnet. Och det är ju så att när vi skapar ringar på vattnet så är det inte alltid att det liksom väcker glädje och tacksamhet. Utan det kan också väcka motstånd och ilska och vrede till och med. Avundsjuka och allt möjligt kan de här ringarna väcka som vi skapar. Det är inte alltid det blir positiva reaktioner i vår omvärld. Det är inte alltid det blir positivt bland våra vänner. Det är inte alltid det blir positivt i familjen. Det är ju inte alltid det blir positivt i staden, i länet, i landet. När det kommer ringar på vattnet ifrån evangeliet. De vänder sig emot oss. Eller rättare sagt, de vänder sig emot den vi företräder. Det är en viktig sak som jag kommer till sen också. De vänder sig i första hand emot den vi företräder. När vi är med och skapar ringar på vattnet. Så idag tänkte jag så här. Att när vi pratar då, när temat är. När motståndet växer, det är ju temat idag utifrån Apostlagärningarna, så tycker jag det är viktigt att titta på vad är det som ska vara grunden som skapar motståndet. Vad är det de så att säga ska ha motstånd emot? Hur är det vi ska vara för att det ska bli ett motstånd, om man säger så? Det ska vi titta på lite grann idag. Och vad är det som de inte ska behöva göra motstånd mot? Ska vi titta lite grann på idag. Vi ska också titta på hur vi kan formas av det här motståndet. Och så ska vi titta lite grann på hur vi kan stå ut under motstånd. Så det är det vi ska titta på under den här när motståndet växer. Och så vi börjar då med att titta på vad är det som ska ge ett motstånd mot oss? Vad är det för någonting som ska ge ett motstånd mot oss ifrån världen? Vad är det för någonting? Vi ser ju att allt eftersom tiden gick, när vi läser om våra tidiga syskon, när vi läser om den första kyrkan, allt eftersom tiden går så fick de tuffare och tuffare och tuffare och det blev hårdare och hårdare för dem. Motståndet växte allt eftersom ringarna på vattnet blev större och större och större. Och då vill jag säga på en gång, direkt, att tack vare att de här inte gav upp, fegade ur, la ner, så sitter vi här idag. Det här är syskon som stod upp, som inte backade, som inte vek ner sig, som inte släppte. Och tack vare det så blev det ringar på vattnet som spred sig, så du och jag sitter här idag. Hade de väckt ner sig, fegat ut och lagt sig? Ja, Gud kanske hade gått en annan väg, men ni förstår vad jag är ute efter. Det här är kämpar som har kämpat för att du och jag ska få höra om evangeliet. Det är stort. Det är enorma ringar. Var och en av oss är en produkt av en ring som har spridit sig. Från den absolut största händelsen som ytterst sett startade alla ringarna. Men vi är en produkt av det här, av ringar på vattnet. Och det stora, ni vet ju när man kastar i en sten, det blir ett stort plums. Och någon kanske tycker nu att det blir liksom konstigt att jag säger så. Men det stora plumset som är grunden till alla ringar, det är ju Jesu död för dig och mig. För att vi genom tron på honom ska få komma till himlen, till evigheten. Att han offrade sig för din och min synd. Det är den stora liksom plufs. Och sen började de här ringarna att spridas och människorna gick ut över hela världen. Och du och jag sitter här och de förkunnade Jesus Kristus som korsfäst, uppstånden, för så älskade Gud världen att han utgav sin enda son för att den som tror på honom inte ska gå under utan få evigt liv. Där är det. Där har vi det. Nådens evangelium. Och då är det så, hävdar jag, att Bibeln visar att det är det här. Och endast det här som ska väcka motstånd mot oss. Det är det här. Det är det som ska väcka motstånd mot oss. Det är det som ska föda motståndet mot oss. Det är det som ska göra att vi börjar få det jobbigt. Att vi till slut blir förföljda. Det är det här. Bekännelsen till Jesus, om Jesus genom våra ord, våra gärningar och vår livsstil. Det är det, bara det som ska skapa motståndet, som ska göra att vi känner att det börjar bli jobbigt nu. Det är det. Vi ser några nyckelverser i vårt stora bibelsammanhang för dagen. Vi ser kapitel 4, vers 1. Och två blir det ju. Medan Petrus och Johannes talade till folket kom prästerna, tempelvakternas ledare och saddukeerna emot dem. Upprörda, lyssna nu, upprörda över att de undervisade folket i Jesus predikade uppståndelsen från de döda. Det var det. Det var det som väcker motstånd. Vi tittar i kapitel, vi går vidare till vers 7 och så läser vi fram till vers 12. De förde fram apostlarna och började förhöra dem. Genom vilken kraft eller i vilket namn har ni gjort detta? Då uppfylldes Petrus av den helige ande och svarade dem: ni folkets rådsherrar och äldste, eftersom vi idag förhörs med anledning av en välgärning mot en sjuk man och tillfrågas hur han har blivit botad, så ska ni alla och hela Israels folk veta att den här mannen står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi Nazarens namn. Honom ni korsfäste, men Gud har uppväckt honom från de döda. Jesus är stenen som ni byggnadsarbetade kastade bort, men som blev en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen, inte heller finns det under himmelen något annat namn som givits åt människor genom vilken vi blir frälsta. Här har vi det. Det är detta som ska skapa motstånd mot oss. Det är det här som ska göra att vi får det kämpigare och kämpigare. Vi går vidare till 17 och 20. 17 och till vers 20. Men för att detta inte ska spridas vidare bland folket. Så nu tyckte de att de hade kommit på en smart plan, de här gubbarna då. Men för att detta inte ska spridas vidare bland folket. Så låt oss varna dem för att i fortsättningen tala till någon människa i det namnet. De kallade in dem och förbjöd dem att överhuvudtaget tala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade dem, döm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Vi för vår del kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Här har vi det som väcker motstånd till oss och som ska väcka motståndet mot oss. När Petrus skriver till hedna kristna församlingar som är utspridda där runt omkring i trakterna i en värld som styrdes av hedningar. Alltså ni vet, i Bibelns värld så fanns det bara två folkslag. Judar och hedningar. Alla som inte var judar var hedningar. Sen kunde du bli hedna kristen. Men det fanns bara judar och hedningar i folkslag i Bibeln. På det sättet. Så i 1 Petrus kapitel 4, vers 14-16 så skriver Petrus till de här människorna som levde i en värld av hedningar. Och jag har nyhet för dig som kanske går och tror att du lever i ett kristet land. Det finns inga kristna länder i Bibeln. Vi lever inte i ett kristet land för att kung Vasa någon gång i tiden hade bestämt att vi skulle sätta igång och göra lagar och regler. Och för att vi har... Nej! Kristet land är inte bibliskt. Vi lever i ett hedniskt land. Vi lever i ett hedna land. Den andra historiebeskrivningen som vi får lära oss, den stämmer inte överens med Guds ord. Så vi lever i den här världen. Och då skriver Petrus så här. Saliga är ni om ni hånas för Kristi namns skull. För härlighetens ande, Guds ande, vilar över er. Ingen av er ska behöva lida som mördare, tjuv eller förbrytare eller för att man lägger sig i andras angelägenheter. Men om någon får lida som kristen ska han inte skämmas utan prisa Gud för det namnet. Vilket namn? Jesus, ja. Jesu namn. Det är för Jesu namn människorna skulle lida. Vi ska lida för att vi förkunnar honom. Guds ord är så tydligt i den här frågan. Enda orsaken till lidande och motstånd från världen. Hedningarna. Är att vi står fast i bekännelsen om Jesus Kristus. Att vi står fast, rotade i bekännelsen att det bara är Jesus Kristus. Att det går inte att blanda in allsköns mischmasch. Att kristendomen är inte all inclusive. Det är Jesus Kristus som tron på honom är frälsningsvägen. Att han blev offrad för våra synder, faktiskt konkret. Och att vi genom tron på honom kan bli frälsta. Det finns inget annat som vi ska bli förföljda för. Att han är uppstånden, att han lever, att han besegrade döden. Där är vi. Att vi frimodigt proklamerar detta med ord. Genom handling, i vår livsstil, i vår kärlek. Det är det som ska göra att det blir jobbigt för oss som bygger motstånd. Inte, alltså vi är inte kallade att fostra hedningar. Vi ska inte bli förföljda för att vi börjar att få för oss att vi ska fostra hedningar. Att vi ska säga till hedningar hur de ska leva sitt liv. Att vi ska lägga oss i deras angelägenheter. Guds ord, om vi tittar. Tio Guds bud, första gången de gavs, så gavs de till Israels folk, Guds folk. Det var inte till egyptierna, det var inte till farao, det var till Guds folk. Det var de som fick buden och det var de som fick uppdraget att leva efter buden. När sen lagen gavs, Moseböcker gavs, när vi läser i Moseböcker, så gavs det till Guds folk. Guds ord gavs till Guds folk. Inte till världen, utan till Guds folk. Det är jätteviktigt att tänka så. Moseböckerna var till dem. Lagen var till dem. Ingen annan. Därför att Guds folk skulle leva som en vacker doft. Så att människor såg Guds uppenbarelse hos judarna. Inte att judarna skulle springa runt där i öknen till alla möjliga ställen och säga ni ska leva så här. Är ni med hur jag tänker? Utan det var de som skulle leva så. Genom Kristus har vi nu blivit inbjudna i det här fantastiska. Vi som förut var utanför har nu blivit inbjudna i Guds stora frälsningsplan. Så i ljuset av Jesu Kristi frälsning, i ljuset av allt vi kan läsa om Jesus här, så ser vi att allting som står i Bibeln är också till för oss. Det är till för oss att leva. Det är till för oss att ha som uppbyggelse. Allt vi kan hitta i Bibeln om exempelvis livsstil, bud, regler, undervisning om hur vi bör leva våra liv, det är riktat till oss, till Guds folk. Det är inte riktat till ett land eller en hedning. Det är riktat till Guds folk, till staden på berget. Det är vi som har fått detta. Och jag kommer så väl ihåg när jag inte var frälst. Och jag blev så in i roten vred på kristna som tyckte att Sverige skulle minsann styras. Ni ska göra så här och så här, för det säger Bibeln. Och det enda det skapade hos mig, det var irritation och ilska. Och det var därför jag blev jobbig mot dem. Inte för att de, alltså det var därför. För vad har de med mig att göra? Och det är så det är. Det är så det är. I Bibeln finns inget. Alltså, lagar, regler, bud, förhållningssätt och så vidare. Det är gett till kyrkan, till folket, till Guds folk, till de kristna. Men evangeliet i den här boken, det är till alla. Evangeliet är till alla. Vi måste skilja det här åt. Evangeliet till alla. Men det andra, det är till oss. Som jag sa innan, det finns inget kristet land i Bibeln. Det finns inget begrepp i Bibeln om att man ska bygga ett kristet land genom bud och regler. Det finns inte ett mandat till oss kristna. Det finns ingen kallelse till oss kristna att bygga ett land på kristna regler och sätt att tänka. Det gör inte det. Hur mycket vi än gärna vill och hur mycket vi än ser att visst, det har väl varit bra i historien att de bad bönen i förskolan eller i skolan. Och att, visst, jag håller med. Men mandatet är inte där, det är inte därför. För vi ser ju nu hur vi börjar bli förföljda för att vi tycker att världen ska göra på ett visst sätt. Och det är inte därför vi ska bli förföljda. Vi har inget bibliskt mandat att mästra världen. Eller att lägga, eller liksom att, som Petrus uttrycker det, lägga oss i andras angelägenheter. Det vill säga hedningarnas angelägenheter. För Bibeln är tydlig att du och jag som syskon ska blanda oss i våra angelägenheter. Någon ska kunna blanda sig i mitt liv när det börjar gå åt skogen. Så våra angelägenheter ska vi blanda oss i. Men världens angelägenheter. Vi är inte kallade att fostra världen, hedningar och lägga oss i deras angelägenheter. Det vi är kallade att göra, det är att proklamera evangelium genom ord, handling och livsstil så att folk ser ett annorlunda folk och blir nyfikna. Det är så vi förändrar världen. Det är så vi förändrar världen, genom att leva evangeliet. Genom att leva Guds kallelse, att stå fast vid Jesus Kristus. Det är så vi förändrar världen. Frälst först, buden sen. Så om vi ska ta några enkla, lite lättsamma saker som vi ofta faller i groparna, vi som kristna, när vi ska mästra världen. Först lite enkla fällor. Och jag har skrivit debattartiklar i Västerviks tidningen om det här. Och jag har stått liksom och jag har försökt, och så har jag till slut börjat inse, men Kjell, vad gör du? Så nu skulle jag aldrig skriva en debattartikel i de här ämnena som jag nu tar ett exempel på. Alltså när vi står där och ojar oss över att julen, att innebörden av julen inte respekteras längre i Sveriges rike. Och när vi skriver liksom debattartiklar om att julens budskap respekteras inte i Sveriges rike, i detta kristna land. Då kanske vi först ska börja titta på hur firar vi själv jul. Är vi så himla annorlunda än alla andra? Eller? När vi går omkring och mästrar folk om att, ja, men påskens innebörd. Påsken är en kristen högtid i vårat land. Och vi slåss för att det ska fortsätta vara röda dagar. Och påsken, och så har de kommit in med alla påskkaniner. Och påsken har förlorat sitt innebörd. Och ni måste tro, jag skriver debattartikel om det också. Men då kanske vi först ska börja fundera, hur firar vi påsk? Är vi så annorlunda än hedningen? Eller när vi står och ojar oss över att, ja, de säger att de döper båtar och de döper människor. Alltså när ordet dop har fått en helt annan innebörd och vi ojar oss över det och vi tycker liksom, hur använder vi själv det ordet? Har vi också fallit i fällan att vi säger, ja, men nu ska vi döpa våran kanin här. Nu ska vi döpa grodan till Sivert. Nu ska vi döpa det här fartyget. Va? Vi kanske själva måste börja fundera då, hur använder vi ordet dop? Hur ser vi på vårat dop? Ärligt talat, det är väldigt många, både baptister och vänner som har blivit barndöpta, som inte kommer, alltså ett barndop kommer man ju inte ihåg, men man kanske inte ens kommer ihåg datumet. Men det finns många baptistiska döpta som inte kommer ihåg sin dopdag. Så innan vi börjar orda om ordet dop utåt, så kanske vi måste själva börja fundera, hur använder vi dopet? Hur tänker vi dopet? Eller när vi börjar oja oss över det vi ser i samhället som är orsakat av droger och alkohol och missbruk, och vi står där och vi pekar finger när vi hör nyheterna, då kanske vi ska börja titta på, hur använder vi själv alkohol? Alkohol är en drog. Alkohol är en av de absolut mest samhällskostsamma drogerna och familjeförstörarna som finns i vår värld. Så innan vi börjar oja oss om det, så kanske vi ska börja tänka, hur använder vi själv alkohol? Eller om vi tar de här lite större lärofrågorna nu då, som har lite mer tyngd i sig. Om vi tar det här med äktenskapet, livets okränkbarhet, äktenskap mellan man och kvinna, de här mer tunga sakerna i Bibeln med tunga lärofrågorna, så kan vi ju, alltså vi kan ju utifrån hur vi läser Bibeln känna att det här är ju sant då, och vi hittar någon form av universell sanning för de här frågorna. Men jag tänker så här, Gud har nog ingen förhoppning om att världen, alltså hedningarna, ska leva som han vill i de här frågorna. Men Guds folk, vi som knäpper våra händer och säger ske din vilja hos oss, inför oss, så har han ganska många förhoppningar och tankar om och en förväntan att vi ska leva i enlighet med hans vilja. Det finns, menar jag, alltså ingenting i Bibeln om att vi ska vara saliga när vi förföljs för att vi försöker få världen att leva efter Guds ord. Och det här är känsliga frågor i kristenheten idag. Jag vet att det finns läger här och det kan finnas olika syn på det här. Men jag menar att det är inte tänkt att du och jag ska bli förföljd för att vi säger till en regering att nu ska ni genomföra den här lagen för att det står så i Bibeln. Är jag tydlig då? Ni behöver inte hålla med mig, men är jag tydlig så ni förstår hur jag tänker. Det är inte därför vi ska bli förföljda. Vi är inte kallade att bygga ett kristet land på Bibeln. Vi är inte kallade att bygga ett kristet land på Bibeln. Det är inte de ringarna på vattnet som ska skapa liksom motstånd mot oss. Vi är kallade att förkunna evangeliet om Jesus Kristus med ord, med handling, med en livsstil som är värdig, med en ren och klar förkunnelse med allt vi är och gör. Det är det som människorna ska vända sig emot. Vi ska inte slösa våra krafter och säga ja, nu är det hårt att vara kristen för att jag har skrivit en debattartikel om att människor måste börja fira jul på vårt sätt. Förstår ni hur jag tänker? Det är en distinktion över vad det är som vi ska bli. Om sen världen väljer att förfölja dig och mig för att vi lever så här, för att vi andas så här och för att vi försöker leva som Bibeln lär om exempelvis äktenskap och så vidare. Ja, men då är det ju en annan femma. För då är det vi som internt i Guds folk jobbar med de här frågorna. Då blir det en helt annan femma. Så där lite grann om vad är det för motstånd? Vad är det som ska skapa motståndet och vad är det som inte ska skapa motståndet? Och jag hoppas jag har gjort mig förstådd, men ni behöver inte hålla med. Men när vi nu lever under motstånd då? När nu motståndet har börjat växa, när vi nu känner av hur jobbigt det blir och hur jobbigare det kommer att bli. Vad är det då som kan hjälpa oss att stå fasta, precis som de här vännerna gjorde i tidiga kyrkan som gjorde en sån insats? Vad är det som kan hjälpa oss att stå fasta? Ja, först och främst så måste vi bara titta på vad Jesus själv säger i Johannes evangelium kapitel 15, vers 18-19. Johannes evangelium kapitel 15, vers 18-19. Om världen hatar er, ska ni veta att den har hatat mig innan den har hatat er. Om världen hatar er, ska ni veta att den har hatat mig innan den har hatat er. Och så fortsätter Jesus. Om ni vore av världen, skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Johannes evangelium kapitel 15, vers 18 och 19. Så det är ju Jesus, alltså den som blir mest, vi kommer aldrig att bli hatade, vi kommer aldrig att bli ens promillen i närheten av vad Jesus fick utstå av hat. Det är honom. Det är honom som de har hatat först. Det är honom som de hatar först. Och det här är viktigt. Sen så ser vi när de här människorna nu då, våra syskon, de skulle lika gärna kunna suttit här. Delat nattvard med oss som vi ska göra sen. När de då möter motstånd, vad är det de gör? Jo, de springer direkt in i bön. Direkt så börjar de att jobba i bön. Vi läser 24-31 så läser vi ju hur de direkt dyker in i bönen när motståndet börjar hopa sig. Och motståndet för att de bekänner Jesus så går de in i bön. Jag måste bara, tänk så många bönesamlingar det har varit i Sverige. Nu ska vi gå in i bön för att motståndet växer för att vi tycker att Sverige ska göra så här. Så har man bönesamlingar för att vi ska gå in i bön, för att vi har fått motstånd, för att vi kristna tycker att Sverige ska göra så här för att det står i Bibeln. De här gick inte in i bön för sånt. De här gick in i bön för att de fick motstånd, för att de stod upp för Jesus Kristus. Och då går de in i bön så här och så skriker de. När de hörde det ropade de endräktigt till Gud och bad. Herre, du som har skapat himmel och jord och hav och allt som är i dem. Du som har sagt att genom den helige ande som talade genom vår fader David, din tjänare. Varför upprörs hedningarna och tänker folken ut meningslösa planer? Jordens kungar träder upp och förstarna gaddar sig samman mot Herren, hans morde. Ja, de gaddade sig verkligen samman i denna stad mot din helige tjänare Jesus som du har smort, Herodes och Pontius Pilatus tillsammans med hedningarna och Israels stammar. För att utföra vad du i din makt och genom ditt beslut hade förut bestämt. Och nu, Herre, se hur det hotar oss. Och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord. Det var det de bad om. Genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. När de hade slutat be så skakade platsen där de var samlade och de uppfylldes alla av den helige ande och predikade frimodigt Guds ord. Så när de insåg vad de skulle be om, de bad frimodigt, endräktigt, ropade. De fick kraft genom den helige ande. Och så predikade de frimodigt Guds ord. De gick vidare, de stod fast i evangeliet. Trots detta motstånd. Tack för att ni gjorde det. Vi ser att de svetsas samman. Vi tittar vidare då i 32 till 47. Så ser vi att det här svetsar dem samman. De håller än mer samman när de blir utsatta för detta motstånd. Skaran av dem som trodde. De var ett hjärta och en själ. Vilka fantastiskt stora ord. Ett hjärta, en själ. Och ingen enda kallade något av det han ägde för sitt, utan de hade allt gemenskap. Med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse och stor nåd var över alla. Ingen av dem led någon nöd. Alla som hade jord eller hus sålde vad de ägde och bar fram vad de hade fått för de sålda egendomarna och lade ner betalningen framför apostlarnas fötter. Och man delade ut var och en efter vad han behövde. Och så kommer en liten speciell grej där man pekar ut en liten speciell person här. Josef som var levit och född i Cypern och som apostlarna kallade Barnabas, det betyder tröstens son, ägde också en åker. Den sålde han och bar fram pengarna och lade dem framför apostlarnas fötter. Så när motståndet växer så svetsas församlingen samman. Och det är inte sektvarning på det här. Det är skillnad på att svetsas samman i kärlek, fostring, den helige ande. Mot att liksom säga, nu ska ni sluta vara med era barn. Och nu ska ni bara vara med oss. Och nu ska ni liksom, den här sektslutningen. Det är inte det det handlar om. Det är tillåtet att svetsa samman. Det är tillåtet att gemenskapen byggs ännu djupare under det att vi får motstånd. Det är tillåtet. Det är till och med gudomligt tänkt så. men fortfarande öppna mot världen, fortfarande transparenta. Men svetsas samman, det såg vi att de gjorde. Så det är viktigt att se när vi lever under motstånd. Jesus var den som var hatad först. Jesus är den som blir hatad först. Vi ser att bönen är den enda vägen. Och vi ser att svetsa samman är oerhört viktigt när motståndet växer. Slutligen då, så måste vi titta på att under det att vi har motstånd, under det att motståndet är, så behöver vi titta på några fantastiska versar. Vi behöver fästa blicken framåt. Och här hade jag inte märkt ut det stället, så nu får vi bläddra lite. Jag vill till första Petrus brev kapitel 1, vers 3-7. Första Petrus brev kapitel 1, vers 3-7. Alltså, det finns ju en dag, det kommer ju komma en dag, när vi har övervunnit allt motstånd. Och då behöver vi fästa blicken när vi är i motståndet. Och det gjorde Petrus gång på gång på gång under den stora förföljelsen när folk brändes som facklor för kejsar Neros party. Och de här människorna som brändes som facklor i kejsar Neros party, det gjorde de för att de vägrade ge upp sin livsstil. De vägrade ge upp sin bekännelse. De brändes inte för att de gick omkring och sa att kejsar Nero ska leva så här och så här. Kungadömet måste lyssna på Guds ord. Gång på gång så vänder Petrus blicken framåt och så säger han bland annat i det här stycket så här, kapitel 1, vers 3-7. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och ska uppenbaras den sista tiden. Gläd er därför om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Så när motståndet blir större, när motståndet växer för att du och jag står och proklamerar Jesus Kristus som den enda sanna vägen. Vi backar inte en tum på att det är det som gäller. Vi börjar inte hålla på med något multireligiöst blaha blaha och vi börjar inte spä ut någonting. Vi lever våra liv som Bibeln vill hjälpa oss att göra så vi är rena, så vi genom våra liv speglar evangeliet. Vi lever med kärlek, vi lever med gärning, vi ber för sjuka och allt det här och vi förkunnar ordet. När vi gör detta, när vi gör detta och vi jobbar och det blir motstånd och det blir tungt och det blir knöligt, då får vi glädja oss. För att en dag så kommer vi att stå med segerkransen. En dag kommer vi att stå där. Vi har känt Jesus i hela vårt liv. Och Jesus säger, jag känner dig. Välkommen in och torka tårar. Och det blir glädje och jubel i himlen. Hoppet bär ju dit. Hoppet bär ju dit. Så vi fäster blicken och ser, ja men där framme. Det Petrus talar om, det väntar. När vi har gått igenom den stora vedermödan. Där får vi ha blicken. Där får vi titta när motståndet växer. Istället för att fastna med blicken i det träsk vi står i, så lyfter vi. Titta. Där är staden. Floden. Folket. Evigheten. Det förlovade löfteslandet. Det är det. När de gömde sig i katakomberna och var livrädda, så lyfter de blicken. Och det är viktigt att vi gör även när vi har det jobbigt, själsligt, psykiskt, sjukdom, att vi lyfter blicken en dag. En dag. Jag har hört om en stad ovan molnen. Tänk, en gång är jag där. Så avslutningsvis, vi är här som ett resultat för att våra syskon har varit lydiga och predikat och levt och visat på evangeliet, stått fast, inte vikit ner sig, inte lagt sig för världens tryck och filosofier. De har levt evangelium genom ord och handling. De gav inte upp trots motstånd. Och det gav ringar på vattnet som sträckte sig ända hit. Vår utmaning då blir att ställa oss själva frågan. Vill vi fortsätta och skapa ringar på vattnet? Så att skaran utökas upp mot 5000. Det var vad som hände. Det står ju det i Bibeln. Där så utökade skaran, de var upp mot 5000. Vill vi fortsätta att göra ringar på vattnet så att vår skara utökas till 5000? Att det sitter folk här och firar gudstjänst ända tills den dag Jesus kommer tillbaka. Oavsett hur lång tid det tar, om han kommer imorgon eller om 100 år. Tänk om det är så att det drar 100 år till. Och det sitter människor här och firar gudstjänst om 100 år. För att Esmata skapar ringar på vattnet. Tänk om det är så. För att vi står kvar. För att vi kämpar på när det gäller evangeliet. Fantastisk tanke. Så det får bli vår utmaning. Vill du och jag vara med och fortsätta skapa på ringar på vattnet? Genom att stå fast i evangeliet, i ord, gärning, livsstil. Vi ber. Herre, vi tackar dig för att när motståndet växer så har du lösningen i bön. Till dig. Du har lösningen att det är du som är den som hatas och har hatats först. Du har lösningen i att vi som gemenskap svetsas samman ännu mer. Herre, jag ber om vishet för var och en av oss. Vad det är som vi gör när motståndet växer. Och jag ber att vi alla ska känna att motståndet växer när vi förkunnar evangelium. När vi lever din livsstil. När vi lever ditt ord. Med gärning, ord och handling. Herre, jag ber om att vi ska vara visa och se vilka kamper och strider vi ska ge oss in på. Och där visar du att det handlar om evangeliet. Sprida evangeliet. Jag tackar dig för din visdom som du vill skänka oss. Herre, jag ber också för den som känner att jag vill vara med och fortsätta och sprida ringar på vattnet så att de sitter här om 100 år och firar. Så att vi blir 5-6 tusen. Tack för att det finns sådana hjärtan och sådana viljor. I Jesu namn. Amen.